Ja, jag har med mig ett paraply hit upp idag. Så ni får vara nyfikna en stund innan ni får reda på vad det betyder. Förra söndagen så talade jag om Gud, Jesus och den helige ande. Treenigheten. Du kan gå in och lyssna på det på hemsidan om du vill, om du inte har hört den predikan. Idag är det lite grann fortsättning på det också. Och jag vill bara anknyta lite grann, alltså det här med Gud är en. Gud är tre. Alltså det är ju svårt att liksom tänka hur det fungerar. Och det är en bild som har kommit till mig som i alla fall är till hjälp för mig. Alltså, när vi fick vår äldste son Daniel så var det för att Britt och jag hade varit tillsammans. Och så att i Daniel så finns det alltså någonting från mig och någonting från Britt. Alltså det är Britts DNA och mitt DNA. Men när Gud, det är så att Jesus är Guds enfödde son, eller Guds förstfödde son, så är det så att när Jesus föddes, jag liksom ser den bilden framför mig, så att när Gud födde Jesus så var det alltihopa var Guds DNA. Så det är alltså bara med Jesus är Gud. Alltså han är född av Gud. Han är precis lik Gud. Han har allt Guds DNA har Jesus. Därför säger då Bibeln att Jesus kallar Bibeln kallar Jesus för ordet. Man kallar honom för Guds son. Och att Jesus är Gud. Och den helige ande, så tänker jag så här. Alltså, det är Guds ande direkt. Alltså den helige ande, det är också Gud. Och det är tre personer. Varför är det tre personer? Hela sanningen har jag inte. Men jag vet i alla fall någonting som jag ska predika om idag. För att utan att de har varit tre så hade frälsningen varit omöjlig. Jag kommer in på det lite mer senare. Men man säger aldrig Jesus, helige ande och så Gud. Man säger alltid Gud, Jesus och den helige ande, eller Fadern, Sonen och den helige ande. Varför? Jo, för att det finns alltså att Jesus, han underordnar sig Gud. Och den helige ande underordnar sig Jesus och Gud. Och det står alltså i Första Korintierbrevets 15 kapitel. Och vi kan läsa från 24 versen. Därefter kommer slutet då han, alltså Jesus, överlämnar riket åt Gud Fadern. Sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Till han måste regera. Tills han har lagt alla fienden under sina fötter. Det är Jesus det. Som den sista fienden berövas döden all makt. Till allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska vara allt i alla. Alltså, så detta är en gudomlig princip. Det här med att underordna sig. Nu kommer paraplyet fram. Alltså, Jesus underordnar sig Gud. Den helige ande underordnar sig Gud. Är det att Gud har en maktposition? Nej. En kärleksposition, en ansvarsposition. Det står i Romarbrevet 13:1. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. För det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är insatt av honom. Detta är Romarbrevet 13:1. Det är Paulus som säger detta. Ja, men han som blev alltså misshandlad och satt i fängelse och slutligen dödad av då makten som var i Rom. Så säger han, ja, du ska underordna dig. Du ska underordna dig överheten, för den är alltså den är av Gud. Och den som finns är insatt utav honom. Så det finns alltså en gudomlig princip att underordna sig. Det betyder inte att om nu makten säger du får inte tala om Jesus. Du får inte säga att Jesus är enda vägen till himlen. Så gör du det ändå. För då är du beredd att ta konsekvenserna av det. Men alltså, det är en gudomlig princip detta med att underordna sig. I Efesierbrevet 5:21 så står det: underordna er varandra i Kristi fruktan. Det är alltså vi som är frälsta. Vi ska underordna oss varandra. Och sen står det: ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud. Han som är frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, ska hustrun i allt underordna sig sin man. Ni män, älskar er hustru så som Kristus har älskat församlingen och offrar sig för den. Det här är ju alltså, den här principen är det ju som finns inom islam. Alltså där kvinnan ska underordna sig mannen, eller egentligen underkasta sig mannen. Och det är så här att om mannen underordnar sig fadern och sonen och den heliga ande, då har han en ställning. Men det är ingen maktställning. Det är inte som det är i Ryssland nu, att man har rätt. Mannen har rätt att slå sin hustru, och han blir inte straffad i så fall. Förstår du? Då har man ställt sig utanför det beskydd som det är att underordna sig. Och sen är det så att i västvärlden är det idag att vi är feminister, så vi underordnar oss inte några karlar, inte. Men då har man ställt sig utanför det beskydd som det är att vara underordnad under Gud. Och som det stod här, alltså att ni män, älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. För då får det rätta proportioner. Då blir det inte att liksom, det är jag som kar, det är jag som bestämmer. Nu åker vi, för det vill jag. Nu gör vi det, för det vill jag. De har ställt sig utanför det beskydd som det är, det gudomliga att underordna sig. Det som Herren vill. Det står i första Petrus brev, 5:e kapitlet och 5:e versen. Likaså ni yngre, underordna dem er de äldre. Och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Så det betyder alltså att det finns en Guds ordning att de yngre ska underordna sig de äldre. Men om de äldre gör helt fel, ja, men det är ju alltså om man är under underordningen från Gud som det blir rätt. Annars så blir det fel. Därför är det så att det är ett tidstecken idag att barn och ungdomar inte lyssnar på de äldre utan ser med förakt på de äldre. Men då ställer man sig utanför välsignelsen med att underordna sig. Det står i Jakob 4:7. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån er. Det betyder alltså att när jag underordnar mig under Gud så kommer inte djävulen åt mig. Så att om du underordnar dig för att av fruktan, för vad händer om jag inte underordnar mig, då blir det fel. Det är ett kärleksförhållande, det är ett ansvarsförhållande. Gud har ansvaret för alltihopa. Och därför är det alltså så viktigt. Det finns ingen människa som kan underordna sig Gud om den inte ödmjukar sig. Ödmjuka er under Guds mäktiga hand och stå emot djävulen. Och han ska fly bort ifrån er. Så det finns en sådan välsignelse, det här med att underordna sig. Det finns både i gamla och nya testamentet den här principen att man ska underordna sig det andliga ledarskapet. Men så står det också att man ska underordna sig ordet, så att när det andliga ledarskapet då inte följer Guds ord. Alltså för mig är det omöjligt. Om jag var med i Svenska kyrkan, då ska jag underordna mig ärkebiskopen och biskoparna och kyrkoherdarna. Men det kan jag inte tänka mig, för att jag vill underordna mig Guds ord. Och när inte de håller sig till Guds ord så står de ju utanför den här välsignelsen att underordna sig Guds ord och Gud. Och sen finns det en del alltså som inte vill gå med i någon församling bara för att de vill inte underordna sig. Och då går man miste om välsignelsen. För att om man inte underordnar sig Gud och Guds ord, då är man upprorisk. Och det är inte bra. När Gud ville frälsa världen så var treenigheten nödvändig. Utan Gud är frälsningen omöjlig. Gud sitter på sin tron. Han har all makt. Men han kunde inte frälsa människorna förrän deras synder var utplånade. Enda möjligheten var att en människa som var fullkomligt syndfri tog straffet för alla människors synder på sig. Därför lovade Gud redan vid syndafallet att en man född av kvinna skulle krossa ormens huvud. Så att när människorna hade syndat så fanns det en plan. Det fanns en plan. Jag menar, Gud har ju skapat människan till sin avbild. Och så syndade de. Och Gud sa, Om du äter utav den frukten så ska du döden dö. Adam fattar inte vad det betydde. Inte Eva heller. Så du ska dö. Död fanns ju inte. Men alltså, för Gud sa alltså att när du syndar så är du evigt skild ifrån mig. Och du lever i evigheternas evigheter. Och därför så när Adam och Eva blev utkörda ifrån paradiset så satte de änglar som beskydda för att inte de skulle kunna äta utav livets träd. För tänk om man aldrig skulle dö här på jorden i denna syndiga värld. Men Gud har en frälsningsplan. Men han kunde inte göra det själv. Han kunde inte säga så här, ja ja. De är ju bara människor. Jag förlåter dem. Nej. Gud har sagt att de ska döden dö. Därför måste det komma en. Och det sa Gud med en gång till Eva. Det ska komma en man ifrån dig. Och han ska krossa ormens huvud. Så började liksom Guds frälsningsplan. Därför så behövde Gud ett folk där den frälsare som han lovat skulle komma. Och därför så utvalde han Abraham och från honom kom då Israel, judarna. Så att hela gamla testamentet är, kan man säga, från syndafallet och så fram till när Jesus dog på korset och uppstod från de döda, så är det liksom Guds frälsningsplan. Hela gamla testamentet talar om det kommer en som ska krossa djävulen. En som ska ta straffet för alla människors synder. Djävulen kan inte säga, men du, alltså har de syndat och du har sagt att de ska döden dö. Du kan inte förlåta dem. Det går inte. Därför var Gud tvungen att bli människa. Så Gud sitter på sin tron, men hans son, fullkomligt Gud och fullkomligt människa. Och han syndar inte någon enda gång. Och så tog han straffet för dina och mina synder. Alltså det är, Guds frälsningsplan är så fantastisk alltså. Men utan Jesus är frälsningen omöjlig. Därför är det så här som många människor i vårt land, i alla fall i äldre generationen, en hel del av yngre generationer med tror jag, så ber de till Gud. Och så försöker de vara goda människor. Och så hoppas de att de kommer till himlen. Om det nu finns någonting annat efter döden. Så hoppas, jag har i alla fall gjort så gott jag kan. Och så säger Guds ord, nej det är kört, det går inte. Enda möjligheten det är när du tror på Jesus. När du blir född på nytt. Du blir född ovanifrån. Som Jesus sa till Nikodemus. Du måste bli född på nytt. Du måste bli född av anden. Du kan läsa i Johannes evangeliet i tredje kapitlet. Och om du läser de 18 första verserna så ser det är ju liksom det sammanfattar på något sätt. Alltså Guds frälsningsplan. Där den heliga ande var nödvändig. För förstår du, när Gud skapade människorna så skapade han till Guds avbild. Men vet du vad? Nu när du har blivit frälst så är du född av Gud. Alltså du är Guds barn. Alltså det är så mycket, mycket bättre än det var för Adam och Eva i paradiset. För att vi är födda utav Gud och så har vi fått en helig ande. Och den heliga ande, utan den heliga ande är frälsningen omöjlig. Därför behövdes både fadern och sonen och den heliga ande för att frälsningens, Guds frälsningsplan skulle vara möjlig. Och den heliga ande, du som är här och är frälst, så är det, den heliga ande har talat till dig. Och så har du kanske läst Guds ord och så talar den heliga ande till dig genom ordet. Och när du tog emot Jesus, för alla blir inte frälsta. Det finns en himmel och det finns ett helvete. Men i och med det, när Guds frälsningsplan fullbordades på Golgata och när han uppstod ifrån de döda och for till himlen, så är det så här att du kan bli frälst. Vet du vad som händer när du blir frälst? Jag tror jag ska ta det ordet. Tänk vad de missar nu som bara lyssnar på nätet. När du blev frälst, då fick du, ja, lite vatten som häller i glas och fyller det. Fyller det så. Så att det är så här, när du blir frälst, säger jag till Jesus, och så låter du döpa dig, för att det är ju skriften väldigt tydlig, när du blir frälst så ska du låta döpa dig, då får du den helige ande. Den helige ande bor i dig. Alltså, kan du fatta hur stort det är att, alltså, Guds ande bor i dig? Du är det lilla glaset här, och det är en helig ande, och, det, och du vet nu är jag frälst, halleluja, nu är jag på väg till himlen, underbart, tack Jesus. Men så säger Jesus så här i Apostlagärningarna, första kapitlet och 50 versen, så står det: till Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. De var ju redan frälsta. De hade ju fått anden. Men Jesus sa: ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Och sen så i Apostlagärningarna, andra kapitlet och första versen, så står det: när pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem. Och de fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Så att då blev de döpta i den heliga ande. Och nu har jag en skål här och så har gjort vattnet färgat rött för att det ska synas. Alltså, när du blir frälst, då får du den heliga ande. När du blir döpt i den heliga ande, det är alltså doppad, döpt. Och du vet hur det när man nu är frälst, så är det ju så fantastiskt detta, hur det, alltså, att bli döpt i den helige ande. Och då får du en kraft att vara så som Jesus har tänkt att du ska vara. Alltså, du ska, det är så fantastiskt att bli döpt i den helige ande. Och Det står här alltså att när de uppfylldes av den heliga ande, alltså när de blev döpta, så började de tala främmande språk. Allt det som anden ingav dem att tala. Så att när du blir döpt i den heliga ande, så får du också tungotalet. Att du får tala på ett språk som du aldrig hört. Jag hörde om en, det var på ett möte borta i USA. Och då var det, på det mötet så var det en familj från Rumänien som kunde väldigt dålig engelska. De hade inte varit där så länge. Och så var det ett möte där den helige ande fick fritt spelrum. Där hon som ledde mötet inte lät sig styras av människomeningar. Och plötsligt så ställer sig en upp och börjar tala i tungor i 28 minuter. Kan du tänka dig? Om någon av er skulle ställa er upp här och tala tungor i 28 minuter, så ja, jag tror att i många kyrkor så skulle det vara, nu får allt sluta. Och när den här kvinnan hade talat i 28 minuter i tungor, hon visste inte vad hon sa, så talade hon på perfekt rumänska till den här familjen. Förstår ni alltså att det här med att tala i tungor, det är, men jag hade massa egna tankar och påverkade utav den miljön där jag har vuxit upp, där pingstvänner var lite konstiga som, och jag var ju missionärer då på den tiden, och liksom det här tungotal. Sen när jag blev andedöpt så började jag inte tala i tungor. Det dröjde flera år innan jag började tala i tungor, tills jag förstod att, jag menar, tala i tungor, det gör inte den helige ande, det är jag som gör det. Det är min tunga. Det är mina läppar. Det är jag. Och när jag börjar lite försiktigt och rappelar centrolakiprolat. Och det bara flödar det alltså. När vi kan läsa i Apostlagärningarna 10:44. Där var det det var alltså, ni vet när judarna, de första kristna, när de alltså hade blivit frälsta och döpta och andedöpta, så var de ju, de fattade inte att Jesus sa, gå ut i hela världen och predika. Men alltså de trodde ju, alltså det här är ju bara för judarna. Så att när då Cornelius fick en syn och kom till Petrus, och Petrus åkte dit till honom och predikade för Cornelius och alla de som var i hans hus. Så står det då i Apostlagärningarna 10:44. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blir utgjuten också över hedningarna. Hur visste de det? Hur visste Petrus det? Att den helige ande satt dem och grät? Har de blivit helade? Eller vad var det som gjorde att Petrus visste att de hade blivit andedöpta? Jo, de häpnade, Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Då frågade Petrus, inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten när de liksom vi har tagit emot den helige ande? Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Så vi ser alltså att det här med tungotalet, det är alltså en viktig, det är nyckeln eller starten till in i den övernaturliga världen. Och det är bara början. Och det slutar med det. Ja, men jag är frälst, jag är döpt och jag är andedöpt och jag talar i tungor. Amen. Nej. Det är då du börjar. Och så säger Jesus, gå ut i hela världen och predika evangeliet. Och jag, den helige ande, är med dig och leder dig och talar till dig och talar genom dig. Den helige ande är över dig. Så är det tänkt att det ska vara i Guds rike. Vad har vi gjort då? Jo, då har vi underordnat oss Gud, den allsmäktige. Därför är det så här att när du och jag inte underordnar oss Guds ord och lyder det Guds ord säger, då ställer dig utanför det beskyddet i att underordna sig honom. Åh, vad Gud skulle kunna göra med mig och dig om vi lät honom ta herraväldet i alla områden av ditt liv. För jag menar, om du underordnar dig Guds ord och Gud på många områden i ditt liv, men det är något område som du inte underordnar dig, då är du ett lovligt byte för djävulen. Då kan han nå dig. Men när du säger nej, här vill jag vara här under dig och vill ödmjuka mig under din mäktiga hand. Jag vill alltid vara där. Jag vill vara ledd av dig, helige ande. Jag vill inte, Gud, ta bort allt i mitt liv som inte är välbehagligt för dig. Hjälp mig att alltid lyda dig. Att det som jag har trott förut, ja, men då får jag ändra på det här om inte det är välbehagligt för dig. Så helige ande, fullborda ditt verk i oss. För det är så, Gud, han sitter på sin tron i himlen. Och Jesus sitter på Faderns högra sida. Men den helige ande är här. Han är utgjuten över allt kött. Var han får tillträde, där kan han verka fritt. Jag hörde en som sa så här, var i en kyrka för första gången och så sa han till sig själv eller till Herren, så här, jag känner mig inte välkommen där. Nej, inte jag heller, så den helige ande. Nej. Därför är det så viktigt att var en av oss, att vi välkomnar den helige ande. Och att vi är som är Guds barn, välkomnar den helige ande. För då blir det som Gud har tänkt. Då blir det en enhet som Gud har tänkt. Så i den här kraften så ska du och jag gå ut i hela världen och vinna alla i Munkedal. Alla från Syrien som bor i Munkedal, som är muslimer idag. Eller alla från Afghanistan som inte har mött Jesus ännu. Vi har ett ansvar, och det är när vi är under och underordnar oss honom och ödmjukar oss under honom och söker hans ansikte, så kan vi få vara de redskap som han har tänkt att vi ska vara. I Jesu namn. Amen. Fader i himmelen, vi prisar och lovar dig för att du talar till oss genom ditt ord, genom din ande. Tack Jesus, vad du gjorde för oss på Golgata. Och att det finns inte frälsning i något annat namn. Vi blir inte frälsta i andens namn. Vi blir inte frälsta i Guds namn. Vi blir frälsta i Jesu namn. Och tack helige ande för att du är kvar hos oss. Och du vill uppfylla oss. Och du vill att vi ska vandra i din kraft. I Jesu namn. Amen. Amen. Kan vi lovsjunga någonting? Så om någon vill ha förbön så är du välkommen fram under lovsången.